Hej och välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om mobil och bil utan mobilnät. Och veckan är ju en helg nu.
Ja, det nu går skam på torra land.
Alltså. Ja, så tokigt det blev.
Ja, det, ingen blir säker på den på fredagsmorgonen och sen så kommer ett avsnitt på helgen istället.
Ja, det finns en korrelans där mellan. Det blev lite tokigt med innehållet som du märkte när du redigerade avsnittet.
Precis.
Som vi spelade in.
Det, jag hade helt enkelt gjort en oopsie i min research. Och istället för att vi släppte avsnittet med oopsie och korrigering så valde vi att vi spelar in det på nytt och släpper det på lördagen. Och vi ber om ursäkt till alla våra lyssnare vars cirklar vi rubbade när de vaknade helt Bli säker-podden fria i fredags.
Ja, men nu är det lördag. Det är alltså lördagen den 6 december.
Precis.
Och det betyder också att avsnittet spelas in den 6 december. Och släpps den 6 december. Allting handlar om 6 december denna dag.
Och podden produceras precis som vanligt av Nika Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen.
Innan vi pratar om just mobilnät som läggs ner och delvis varför, och kanske också varför det är bra, så har vi lite uppföljningar. Först och främst så Signal, de införde ju backup, vilket är kostnadsfritt om vi bara vill ta backup på meddelanden. Om vi vill ta backup på media, bilder helt enkelt, framförallt är det väl, och kanske någon film, då kostar det 29 kronor på iOS, vilket vi har redan pratat om. Men om det är Android, vad kostar det då?
Ja, då kostar det bara 19 kronor, vilket vår observanta lyssnare Mikael meddelade. Och ja, jag kollade på min Android-mobil och mycket riktigt är det 10 kronor billigare på Android jämfört med iOS.
Så är det. Vi går in och fortsätter prata om någonting som vi har pratat om så länge, nämligen Metas bluffannonser och problemet runt det. Några som har fått nog av den diskussionen, kanske inte då att vi tar upp det utan problemet i stort, det är utgivarna som nu polisanmäler Meta.
Mm. De skickade ut ett pressmeddelande förra veckan med det här budskapet.
Utgivarna med SVT, Sveriges Radio, UR, TV4, Sveriges Tidskrifter och tidningsutgivarna som huvudmän har vi upprepade tillfällen och vid möten med ansvariga på Facebook krävt att bolaget vidtar åtgärder för att stoppa bluffannonserna. Men så har inte skett.
Längre fram i pressmeddelandet konstaterar de därför också vad de nu gör.
Därför polisanmäler nu publicistorganisationen Utgivarna, Facebooks chef och huvudägare Mark Zuckerberg för bedrägeri, medverkan till bedrägeri samt förberedelse till bedrägeri. Slut på citat.
De pratar också i det här pressmeddelandet om problematiken som berör de användare som faktiskt inte klickar på bluffannonserna utan bara ser dem. Vilket ju faktiskt är ett stort problem eftersom Facebook gör det möjligt för bedragare att spoofa adressen som visas i annonser. Någonting som gör att en annons kan se ut att komma från till exempel svt.se även om den i själva verket inte gör det. Och i pressmeddelandet resonerar utgivarna på följande vis.
Bluffannonserna skadar den journalistiska trovärdigheten hos de medier vars varumärken förfalskas. De skadar överhuvudtaget trovärdigheten hos den seriösa svenska nyhetsjournalistiken, vilket är extra allvarligt i en tid när samhället är utsatt för digitala attacker och desinformation för att skapa oro och underminera förtroendet för institutioner. Så ytterst sett är Facebooks bluffannonser också ett demokratiskt problem.
Boom! Det där är ord och inga visor. Med anledning av det här passar jag också på att slänga in veckans boktips då. För jag har passat på att läsa boken Careless People, A Cautionary Tale of Power, Greed and Lost Idealism av Sarah Wynn Williams som var chef för globala policyfrågor på Meta. Hon är inte det längre och om ni läser boken som handlar om hur det egentligen var att jobba på Meta med policyfrågor så förstår ni varför hon inte är det. En mycket läsvärd bok som ger en skrämmande förklaring på varför egentligen Meta fungerar som det gör.
Jag har också ett tips, i detta fallet ett radiotips. Studio 1. Där hittar vi nämligen Karl-Emil Nicka ifrån Bli säker-podden, om ni inte känner till vem han är. Samt Susanna Pettersson, barnrättsjurist på Ecpat Sverige, där ni debatterar, diskuterar chattkontroll 2.0.
Precis, för nu har ju rådet enats kring ett ställningstagande kring förslaget till ny SESAM-förordning där kravet på bakdörrar är struket. Alltså, som vi pratade om här om veckan, i den version av förslaget som rådet har enats kring så finns det inte längre krav på att tjänsteleverantörer av totalsträckskrypterade meddelandetjänster ska bygga in bakdörrar som gör att det går att skanna efter barnövergreppsmaterial i totalsträckskrypterade konversationer. Och jag tror att det är ganska intressant för många av er som är intresserade av den här frågan att lyssna på den debatten, för att den handlar om huruvida det var rätt att stryka kravet på bakdörrar. Jag anser ju att det var rätt att stryka dem, medans Susanna Pettersson anser att de borde ha legat kvar, att det faktiskt skulle tvingas att finnas bakdörrar i totalsträckskrypterade meddelandetjänster. Så för att ge båda sidor av myntet rekommenderar jag att lyssna på inslaget som heter Kontroll eller trygghet, debatten om chattkontroll 2.0. En 10 minuters debatt mellan mig och Susanna Pettersson som ligger i ett separat inslagsklipp på Sveriges Radios webbplats. Kan också passa på att nämna att de avslutande trilogförhandlingarna, alltså där Europaparlamentet, rådet och EU-kommissionen ska enas kring den slutgiltiga versionen av förslaget till ny SESAM-förordning, inleds nu på tisdag den 9 december.
Runt årsskiftet 1989-90 så köpte vi en mobiltelefon hemma för att pappa behövde till skogen säkerhet om något skulle hända. Det brusade, men den hade alltid täckning. Den funkade ju fram till någon gång 2007-2008. Sen var det slut med det äventyret. Nu, nådens år 2025, så får Karl-Emil Nicka ett sms som berättar om att hans telefon kommer också sluta fungera. Har du också en NMT-telefon?
Nej, jag har inte en NMT-telefon eller en 1G-telefon som vi så här kallar det i efterhand. För den hade inte funkat på många, många år nu. Som du sa, det var årsskiftet 2007-2008 som de sista 1G-näten släcktes ner. Men däremot så håller nu 2G-näten och 3G-näten på att släckas ner. Vilket får konsekvenser när det kommer till gamla mobiltelefoner. Förvånandevis nog också ganska nya mobiltelefoner, massa uppkopplade system och bilar. Kommer det till och med vara så att vissa bilar kommer få körförbud på grund av det här?
Oj, oj.
Mm. Ja, svaret är nej på den frågan, ja. Utifall ni inte skulle lyssna på hela avsnittet. Men vi ska nu dedikera veckans huvudämne till att gå igenom vad det egentligen är som händer när 2G-näten och 3G-näten släcks ned i Sverige. Men vi kan ju börja med att läsa det sms som jag fick från Comviq till min mobiltelefon tidigare, jag tror det var en vecka sedan ungefär, som det dök in. Det stod så här.
Hej! Nu har vi påbörjat nedsläckningen av våra gamla 2G och 3G-nät. Arbetet pågår till den 9 december och sker stegvis, vilket innebär att din tjänst kan påverkas när som helst under perioden beroende på var du befinner dig. Din mobil använder dessa nät för samtal och sms och kommer därför inte längre att kunna ringa eller skicka sms efter detta datum. Du kan eventuellt fortfarande surfa via 4G, men för att kunna använda mobilen fullt ut behöver du byta telefon. Slut på citat. Då meddelar alltså dig grattis till din nya surfplatta.
Ja, för det är det som de tror att jag har. Sen får jag säga, det här sms:et fick jag fel, för att jag fick det till min iPhone 15 Pro.
Oj,
som definitivt har stöd för att ringa via 4G-nätet. Men jag antar att det är att de hade det telefonnumret inlagt på någon gammal telefon som jag haft vid något tillfälle, för handen på hjärtat, jag har flyttat runt många simkort genom åren. Så själva budskapet var fel till mig, men däremot lyfter vi det för att det är precis det här som händer nämnde nu, och även 4G-telefoner påverkas. För att vi ska förstå varför de påverkas så måste vi go back in time och kolla på varför i hela friden vi släcker ner de här näten. Och då kan vi börja med att backa tillbaka till nedsläckningen av 1G-nätet som påbörjades långt före årsskiftet 2007-2008, men som slutfördes då. 1G-nätet var ett analogt nät, och det var därför det brusade väldigt mycket när du ringde. Och det släckte vi ner av goda skäl. Vi ville att vi skulle kunna använda frekvenserna som 1G-nätet ockuperade på ett effektivare sätt. När det kommer till de frekvenser som är lämpliga att använda för mobilnät så är det nämligen begränsat. Ju högre frekvens vi väljer för mobilnät, desto kortare blir räckvidden vid samma uteffekt. Och det finns därför bara vissa frekvenser som är lämpliga för mobilnät. Och det går inte att sända två saker på dem samtidigt, för att då stör de ut varandra. Så de här frekvenserna som är lämpliga för mobilnät är egentligen en naturresurs, precis som vilken som helst, som vi måste använda på absolut bästa sätt. Och om vi har kvar gammal teknik på frekvensbanden, då tar det plats som vi hade kunnat använda för modernare teknik som hade gjort att vi upplevde att vi hade bättre cell phone service. Jag använder den engelska termen här, för jag vet inte riktigt om det finns någon bra ersättare, någon bra översättning till svenska. Men alltså, när det kommer till hur bra uppkoppling vi upplever att vi har, så handlar det ju inte bara om avståndet till masten vi kopplar upp oss mot, utan också hur många andra som belastar den basstationen i masten. Så om vi kan ersätta gammal teknik med ny teknik, då gör det att det går snabbare för oss att till exempel ladda ner ett nytt avsnitt av Bli säker-podden. Och då frigör vi kapacitet i nätet så att andra kan använda det och få bra och hög hastighet. Så, vi vill ha bort gammal teknik, och det var precis det vi gjorde 2007-2008 när vi släckte ner de sista kvarlevorna av 1G-nätet. Post- och telestyrelsen, de skrev så här gällande det 2006 i sin FAQ, där de svarar på frågan: hur ska jag kunna ringa efter 2007?
Du kan få flera alternativ beroende på var du bor. Ersättningssystemet för NMT som byggs av Nordisk Mobiltelefon ska täcka minst 80% av landytan i varje svenskt län per den 1 juli 2007. Telia Sonera har aviserat att företaget ska bygga ut täckningen i sitt GSM-nät så att det ska täcka 90% av landytan i Sverige. Dessutom byggs 3G-nätet ut kontinuerligt och kommer att täcka uppskattningsvis cirka 30-35% av landytan.
Väldigt gulligt. Och GSM-nät är alltså 2G-nätet. Jag ska gå igenom allt det där också. Men det här nätet som det pratas om, ersättningssystemet för NMT, som byggs ut av Nordisk Mobiltelefon, det var ett 3G-nät som byggdes ut på de gamla NMT 450 MHz-frekvenserna, som var just landsbygdsbredband. Det var det som skulle finnas där. Nordisk Mobiltelefon, det var de som sen blev Icenet, som sen blev NetOne, som sen blev Teracom Mobil och som nu är borta. Så jag tänker inte att vi fokuserar mer på det, utan vi kommer bara ihåg att när NMT-nätet, 1G-nätet, släcktes ner, då gjordes det för att vi ville ha in modernare teknik på de frekvenserna så att vi använder dem så effektivt som möjligt. Och det är samma sak som händer nu. Idag så har vi fyra olika generationer av mobilnät. Vi har 2G-nätet, det är det som också kallas GSM-nätet. Och ibland, Peter, så står det ju ett litet G eller ett E i din mobiltelefon, att du är uppkopplad mot G-nätet eller E-nätet.
Jag påminner mig inte om varje gång i Tyskland så ser man alltså Edge fortfarande. Det är ju helt otroligt.
Ja, E1, det står för Edge, och det är en snabbare version av G1, GPRS. Men snabbt är det inte.
Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Och det är inte bara Sverige som behöver, så att säga, fasa ut gammal teknik, kan vi konstatera.
Nej, men det var snabbare jämfört med GPRS. Och sen så fick vi ju 3G. Och om det står en, ja, om det står 3G, då är det uppkopplad mot 3G-nätet. Står ett H, då är du också uppkopplad mot 3G-nätet, för då använder du HSPA eller HSPA+, snabbare versioner av den gamla 3G-tekniken. I marknadsföring kallades det ofta Turbo 3G, för den första versionen av 3G-nätet, den hade bara en uppkopplingshastighet eller nedladdningshastighet på 0,384 megabit per sekund. Så om ni funderade på varför era såna här nya, häftiga LG och Samsung-telefoner som kunde föra videosamtal erbjöd videosamtal i potatiskvalitet med någonting som mer påminner om flera rörliga stillbilder än faktiskt videosamtal.
Ja, samtidigt var det ju där det började. Det är ju verkligen en teknik. 3G var ju verkligen så här Amaras lag, det här att vi tok gick in på de här videosamtalen och grovt överskattade hur vi skulle ringa med dem. Men sen i långa loppet så blev det ju det nya naturliga med våra videokonferenser på mobiltelefonen då. Men inte via 3G, kan vi konstatera.
Nej, utan nu använder vi ju istället 4G, det är det som också kallas LTE eller 5G. Vi ska också komma ihåg här när vi delar upp de här näten att 2G-nätet och 3G-nätet var kombinerade tal- och datanät, medan 4G-nätet och 5G-nätet är renodlade datanät. Sen ska vi också bryta ner de olika operatörerna vi har i Sverige, och i Sverige har vi 4 operatörer. Vi har Telia, Tele2, Telenor och 3. Men sen finns det ju en massa virtuella operatörer också, till exempel Halebop, Comviq, Hallon, Vimla. Men det är inte operatörer som har egna nät.
Nej, de du nämnde ägs ju av de stora operatörerna, men som är egentligen ett marknadsföringstrick för att få in fler abonnenter som man inte skulle få i sina huvudnät. Men det är inte bara operatörerna själva som har de här virtuella operatörerna, utan egentligen vem som helst kan skapa en virtuell operatör och börja marknadsföra det och sen så ha ett avtal med någon av de stora operatörerna och vilket nät de använder. Men det slutar ju inte där, för att även de stora operatörerna har ju gemensamma nät.
Ja, det stämmer. När det kommer till Telia så har de ett eget 2G-nät. Vi hoppar över som sagt 1G helt och hållet nu för att det är nedsläckt. Telia, de har ett eget 2G-nät. Men de har faktiskt inget eget 3G-nät. För när licenserna för 3G-näten auktionerades ut, då stod plötsligt Telia utan licens och hade inte möjlighet att bygga något 3G-nät. Det här blev en stor nyhet i Sverige.
Ja, det var ju trauma, ja. I delar av det där. Telia, som ju var en del av landet, en del av samhället, blev utan. Det var ju helt otroligt egentligen.
Och så kom det in sådana där nya, Orange och
de var inte så länge dock.
Nej. Och Orange, de lanserade ju sig inte ens i Sverige.
Alltså logga här i Malmö. De satt ju i Malmö.
Jo, men de lanserade inget 3G-nät.
Nej, men det fanns en logga i Malmö. Det minns jag så väl i alla fall.
Men Telia, de löste det genom att de helt enkelt byggde 3G-nät tillsammans med Tele2, som hade fått en licens. Och sen när det kommer till 4G och 5G så har Telia sitt eget 4G-nät och 5G-nät. Tele2, de hade ursprungligen ett eget 2G-nät. Men sen när de började bygga 4G-nätet och 5G-nätet därefter tillsammans med Telenor, då byggde de också sitt eget 2G-nät. Så Tele2 och Telenor, de delar 2G, 4G och 5G-nät. 3, de har aldrig haft något 2G-nät, för de kom ju till Sverige i samband med lanseringen av 3G. Så de har sitt eget 3G-nät, de har sitt eget 4G-nät och de har sitt eget 5G-nät. Det här använder då de operatörerna för att ge oss täckning över hela Sverige, så gott de kan åtminstone. Och de vill nu byta ut de tekniker som används på vissa av de här frekvensbanden för att lägga modernare teknik där så att vi får bättre uppkoppling. Och det handlar faktiskt inte bara om att ersätta gamla 2G-nät och gamla 3G-nät. Vi har också, i takt med att tv-marknaden utvecklats, börjat plocka bort gamla tv-frekvenser. Frekvenser som tidigare var dedikerade till marknätet. Ni vet, att ta emot tv med antenn. Gamla sådana frekvenser har plockats bort från tv-sändningar och istället auktionerats ut till mobiloperatörerna så att de har kunnat rulla ut 4G på de frekvenserna. För vi behöver inte längre lika många kanaler att ta emot med antenn, men vi behöver mer och mer mobilnät. Så tillsammans har de här operatörerna försökt att förbättra nätet, och nästa stora steg är det som händer nu. Det första som händer, det är att alla 3G-nät släcks. Vid årsskiftet, nu inför årsskiftet, läggs alla 3G-nät ner. 2G-näten däremot, de kommer leva vidare i Telias fall, eller 2G-nätet hos Telia kommer leva vidare till årsskiftet 2007-2028.
Och det var ju inte helt självklart. Nej. Telia hade som plan att lägga ner det här nu i samband med att övriga gör det. Men fick rätt mycket, ska vi kalla det feedback, att det hade inte varit bra.
Nej, så Telia drev vidare sitt nät, på sitt 2G-nät. Telenor och Tele2, de lägger ner sitt 2G-nät vid årsskiftet, precis som 3G-nätet. Och 3 har inte ens något 2G-nät att lägga ner. Så det innebär alltså att efter årsskiftet finns det inga 3G-nät och det finns bara Telias 2G-nät kvar. Sen så finns det givetvis 4G-nätet och 5G-nätet, men gamla 2G-nätet, där är det bara Telia som finns kvar som operatör och 3G-näten är borta. Sen är det som så här. Det räcker inte med att ha en 4G-telefon för att kunna ringa över 4G-nätet. Och nu börjar det, nu blir det lite krångligt här, för att nu finns det många olika saker att hålla koll på. Men om vi fokuserar på 4G-telefoner. Det är inte alla 4G-telefoner som kan ringa över 4G-nätet. För som jag sa, 4G-nätet och 5G-nätet är renodlade datanät. Medan 2G-nätet och 3G-nätet var kombinerade tal- och datanät. För att kunna ringa över 4G-nätet måste telefonen ha stöd för det som kallas 4G-samtal eller VoLTE, Voice over LTE. Den första mobiltelefonen som hade stöd för det var Galaxy S3. Och den första iPhone-modellen som hade stöd för det var iPhone 6. Det var ju redan iPhone 5 som fick stöd för 4G, men den kunde inte ringa över 4G-nätet. Så förr i tiden, när vi hade 4G-telefoner och ringde telefonsamtal, då kopplade våra mobiltelefoner över till 2G-nätet eller 3G-nätet och förde samtalet där. Och i Sverige, då var det först 2017 som våra operatörer började erbjuda 4G-samtal. Kollar vi i statistiken från Post- och telestyrelsen så ser vi att 2017, då var det bara 1% av den mobila samtalstrafiken som gick över 4G-nätet. 2018 hade det växt till 20% och 2024, de senaste siffrorna vi har, är det 92% av samtalen som går över 4G-nätet. Så för det första måste operatörerna erbjuda 4G-samtal, det gör de idag. Och sen så måste du ha en mobiltelefon som stödjer 4G-samtal. Och det innebär att nu har vi då alltså egentligen 3 olika kategorier av 4G-telefoner. Liten asterisk, för det kommer en fjärde typ också, men vi börjar med de 3 första. Det finns 4G-telefoner som inte stödjer 4G-samtal. Och det är då till exempel iPhone 5, iPhone 5S. Sen har vi 4G-telefoner som stödjer 4G-samtal. Och det är då till exempel iPhone 6 och senare. Och sen finns det telefoner, och det här, alltså jag tog mig för pannan när jag fick reda på det, vilket bevisligen Post- och telestyrelsen gjorde också. Det finns alltså 4G-telefoner som stödjer 4G-samtal förutom just till nödnumret.
Ja, och så kan vi inte ha det, vilket vi kommer till strax.
Ja, Och ja, jag tror att Post- och telestyrelsen blev tagna på sängen precis som jag om att det existerade sådana telefoner som alltså hade stöd för 4G, hade stöd för 4G-samtal men inte kunde ringa just nödnumret över 4G-samtal. Så den 21 november publicerade Post- och telestyrelsen ett pressmeddelande där de skrev så här.
Nyligen fick PTS information om att kunder med vissa mobiltelefoner inte kommer kunna nå nödnumret 112 efter att 2G och 3G-nätet har stängts ner trots att mobiltelefonen använder 4G. Enligt informationen kommer användarna kunna ringa vanliga samtal men eventuellt inte kunna nå nödnumret 112 genom operatörens egna nät.
Det står också i en faktaruta till det här pressmeddelandet att, citat, enligt den information PTS har fått handlar det om vissa telefonmodeller. Det är telefoner som har 4G, inklusive den teknik som möjliggör röstsamtal över 4G, Volte Voice over LTE, men inte stödjer just nödsamtal över 4G/Volte, slut citat. PTS skriver därför att de kommer kräva det här av operatörerna.
PTS förelägger nu operatörerna 3, Telenor och Tele 2 att genast identifiera vilka telefoner som inte kan användas i operatörens nät för att ringa nödsamtal efter avvecklingen av 2G och 3G-nät. Användare av dessa telefoner ska också genast informeras om problematiken. Från och med den 2 februari 2026 ska operatörerna blockera dessa telefoner. För telefoner som kräver någon särskild åtgärd, exempelvis att SIM-kortet tas ut, för att det ska kunna kopplas över till Telias nät, gäller detta krav redan från den 1 december 2025. Slut på citat. Och den 1 december 2025 har ju redan varit.
Det stämmer, så några lyssnare kanske har redan påverkats, men hur många är det egentligen som påverkas av det här? Du har ju grottat lite i det, Peter.
Ja, jag ställde ju frågan till operatörerna exakt vilka modeller det gäller och det kunde ingen av dem svara på av lite olika anledningar. Men Telenor som var snabbast och mest transparent runt detta skrev följande som svar till mig. Det handlar delvis om äldre mobilmodeller men också om mindre vanliga varianter där beteendet kan påverkas av en kombination av modell, programvara och operatör. I flera fall är det bara en enskild kund som använder just den modellen. En sådan lista blir därför både lång och svår att tolka och riskerar dessutom att bli missvisande när informationen uppdateras. Därför publicerar vi inte den. Vi kontaktar alla berörda kunder direkt.
Så vi får ingen lista över alla telefoner, men vi får i alla fall en siffra på hur många telefoner det är det rör sig om.
Ja, men från Telenors håll, det var de enda som ville berätta just hur många det var. Då är det 3500 mobiltelefoner av 3 miljoner. Det är ju någonstans mellan 1 och 2 promille. Om vi då antar att detsamma gäller Tele 2 och 3, då hamnar vi någonstans strax över 10 000 mobiler då.
Och det stämmer väl överens med ett svar som Peter Örn, pressansvarig på PTS, gav till Senioren, tidningen Senioren, där han sa att, citat, så jag kan inte säga hur många det handlar om, men det rör sig om tiotusentals, slut citat. Och baserat på den informationen som vi har fått så blir det alltså de lägre tiotusentalen det rör sig om. Och vet du vad, Peter? Jag kan faktiskt köpa att det är så som Telenor svarade, en kombination av modell, programvara och operatör som gör att det här är ett problem. För vi har ju den där lilla asterisken som jag la upp och för att det egentligen är 4 kategorier av mobiltelefoner vi har med 4G. Jag har nämligen en Pixel 3a, en gammal Pixelmobil, en gammal Google Pixelmobil som visserligen har stöd för 4G-samtal. Men det funkar inte. Och det här är en av de telefonerna som har fått ett sms från operatören. För av någon anledning så funkar inte 4G-samtal med Pixel 3a i Sverige. Och jag har testat hos Comviq, Telenor och Telia. Det funkar inte hos någon av dem. Och när jag kollar i diskussioner som pågår på Swedroid, ett forum för Android-mobilägare, så ser det likadant ut där, att Pixel 3a av någon anledning, ja, så har den stöd för 4G-samtal, men inte i Sverige. Och det ska väl läggas till att den inte har sålts officiellt i Sverige heller av Google. Så egentligen har vi fyra kategorier av mobiltelefoner. Vi har 4G-telefoner som inte har stöd för 4G-samtal. Och det innebär alltså att de blir surfplattor nu efter att 2G och 3G-näten släcks ner. Vi har 4G-telefoner med stöd för 4G-samtal. Vi har 4G-telefoner med 4G-samtal fast som inte kan ringa nödnumret. Men det är bara några 10 000. Och sen har vi 4G-telefoner med 4G-samtalstöd fast det funkar inte. Och det är typ Pixel 3a det rör sig om. Det här problemet, det är dock inte någonting som alltså problemet med nedläggningen. Vi hoppar tillbaka till problemet med nedläggningen. Det problemet är inte någonting som bara berör mobiltelefoner. Det berör också massa uppkopplade prylar. För många larmsystem till exempel kommunicerade över 2G-nätet och kan inte göra det längre när 2G-nätet släcks ner. Åtelkameror, du vet, sådana som man ställer ut i skogen för att filma vilddjur. Vilda djur lät fel. För att filma vilda djur. De skickar bilder över 3G-nätet och det slutar också funka. Så det är inte bara mobiltelefoner som påverkas av nedsläckningen av 2G och 3G-nätet, utan också många uppkopplade prylar. Och en av de prylar inom citationstecken som ligger Peter väldigt varmt om hjärtat, nämligen bilar. Bilar kommer att påverkas i stor utsträckning och som av en händelse så är ju Peter också en av Sveriges absolut främsta motorexperter. Så låt oss höra, hur påverkar det här egentligen vår uppkopplade bilflotta?
Jag får tacka för berömmet där. Elmotorexpert får man väl säga då. Ge mig inte fråga om dieselmotorer. Bilar hade ju egentligen varit en ganska enkel grej. För precis som mobiltelefoner så hade det varit att bilar med 4G-modem, ja, de hade fortsatt fungera med sina uppkopplade funktioner. Och bilar med 3G-modem, de hade då varit finito. Men riktigt så enkelt är det inte, för i bilar finns också något som heter e-call.
Och vad i hela friden är e-call?
E-call är en funktion för att bilen ska ringa upp 112 och meddela olycka. Och e-call, jag tror att vi alla har sett en stor röd knapp i bilen som vi kan trycka på om vi har problem som inte kan ta oss ut själva, som är alltså en allvarlig olycka.
Ej, jag förväxlar med den där triangeln för att tända båda. Det var den jag tänkte på.
Ej, att förväxla heller med den andra assistansfunktionen där bärgaren kommer, för du har punktering. Tyvärr förväxlas ju de, och e-call ger väldigt, väldigt mycket falsklarm. Det är alltså upp till 90%. Men det där är en annan historia. För vi har ju också då automatisk uppringning till 112 vid krock. Och då rapporterar bilen in var vi är, vilken riktning vi körde, hastighet innan det tog stopp så att säga. Om bilen stödjer det, hur många som är bältade i bilen och även till och med drivmedel. E-call ställer till det också lite, och det var det här som Karl-Emil Nicka pratade om i början, eventuellt körförbud, för att e-call måste fungera vid besiktning. Gör den inte det så måste du åka och lösa detta till nästa besiktning. Är det inte löst så blir det körförbud, men det kommer att ändras redan nu faktiskt vid årsskiftet. För e-call kommer att fungera på alla bilar fram till Telia släcker sitt nät. Det har också varit lite otydligt. Men allt som har SOS-alarm, 112 alltså, använder alla tillgängliga nät. Mm. Precis som vi har konstaterat innan.
Men då låter det på dig som att det här är ett problem relaterat till 2G-nätet nu då också, och att mina nya fina bilar som släpps med fräscha 4G-modem eller 5G-modem för den sakens skull inte kan använda e-call över 4G eller 5G.
Just e-call till skillnad mot övriga funktioner, uppkopplade funktioner, är ju reglerade via EU-förordningar. Och där har man alltså låst ner till 2G. Och detta är för att tekniken för att skicka de här rapporten då, vad vi är, vilken riktning vi kör och så vidare, det sker inte via IP, det sker via röst, alltså toner som görs om då till information. Metaforiskt nästan som de här gamla modemen, du vet, vi ringde upp och så lät det lite roligt.
Ja.
Och därmed så är det helt enkelt så att sammantaget finns det tre typer av bilar i detta. Mm. Vi har bilar med 4G-modem som kommer att fortsätta fungera med alla uppkopplade funktioner förutom e-call som slutar fungera när Telia släcker sitt nät i slutet av 2027. Bilar med 3G-modem blir finito, helt enkelt. Förutom e-call då, som fortsätter fungera fram till Telia släcker sitt nät. Så det blir åt andra hållet.
Och så tror du inte de kan använda GPRS om de har Telias nät, alltså 2G-nätet, för att ladda ner eller streama musik åtminstone?
Streama musik, vet i tusan. Men fortsätta i alla fall att starta igång värmen och lite sådana saker. Ja, det skulle man kunna tro. Men av allt att döma så finns det bara en biltillverkare som faktiskt använder Telias nät. Och det är Volvo. De använder faktiskt både Telenor och Telias nät. Så de roamar brett där. Så det är ju den tredje då. Det är alltså bilar som har 3G-modem som är byggda av Volvo Cars. De kommer att fungera fram till Telia släcker sitt 2G-nät i slutet av 2027. Förutom bilar som är årsmodell 2012-2013, för att göra det här lite extra komplicerat.
Ja, men om vi återgår till problemet med e-call, så är det då alltså att fram tills nu så har e-call byggts på 2G-nätet helt och hållet. Och det står faktiskt så här i en rapport från Transportstyrelsen att, citat, regelverket för e-call har nyligen uppdaterats med 4G och 5G. Därför kan typgodkännande myndigheter inom EU från och med den 1 januari 2025 även typgodkänna bilar baserat på e-call på 4G och 5G, slutcitat. Men inte dessförinnan.
Nope.
Och det innebär ju att bilar som säljs efter årsskiftet kommer ha gammal e-call-funktion som slutar funka.
Yep.
När Telia lägger ner sitt 2G-nät.
Ja, så de släpps alltså på marknaden efter att 2G-stängningen har påbörjat.
Ja.
Och så är det i EU-regleringarnas förlovade land.
Ja, men lösning kommer i alla fall för e-call långsiktigt, och Transportstyrelsen har också publicerat ett pressmeddelande den 2 december där de skriver gällande körförbud att, citat, som en konsekvens av att telekombranschen avvecklar 2G och 3G-näten kommer Transportstyrelsen inte längre att ställa krav på kontroll av e-call-system vid besiktning. Reglerna förväntas träda i kraft i början av januari 2026. Slut citat.
Jajamensan. Och det är faktiskt tidigare lagt, för att från början så handlar det om våren 2026, och det var där då det här skriverierna om körförbud. Mycket runt regleringar här, men för att sammanfatta det där så är det att e-call blev krav på bilar som typgodkändes, alltså lanserades på marknaden efter 31 mars 2018. Och bilindustrin har alltså i princip inte kunnat bygga e-call med 4G, men från och med 1 januari 2025 så kan man det, men under 2025 så är det frivilligt. Från och med januari 2026 är det krav på att vara inom citationstecken teknikneutrala då istället. Mm. Vilket ju i praktiken betyder att det ska gå via IP istället för röst då.
Mm.
Och den tanken som jag har hela tiden haft med mig i allt detta är ju, jaha, men vad händer om några år då när det är nytt teknikskifte, 6G, 7G och så vidare? Ja, det stora dilemmat ligger ju här att vi går ifrån röst till IP.
Ja.
Och IP kommer vi nog ha med oss länge.
Mm. Och vet du vad? IP är bra att distribuera många typer av röst. Till exempel går det att distribuera inspelade röster över IP rakt ner i en poddspelare. Och det är precis det som vi gör när vi så här en gång i veckan, vanligtvis fredagsmånader, släpper ett nytt avsnitt av Bli säker-podden. Ni vet, podden som gör er lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att ni har lyssnat.